Fredagen den 15 november, Stockholm har vaknat upp till en ny ankommande helg fylld av ishockey från världens bästa hockeyliga NHL. Det har hänt väldigt mycket under natten. God morgon NHL, fånga upp det med svenska matchvinnare och första gångs målskytta. Och så får vi besök av en av svensk hockey absolut största genom tiderna. Mats Sundin kommer ta plats bredvid mig. Han är bokaktuell, ska få prata om den och om sin fantastiska karriär. Och vi gör det med två stycken som känner honom väl, Håkan Södergren och Mattias Nordström. Och Håkan Mats Sundin, hur skulle du vilja beskriva honom?
Lång.
Ja, det är så.
Ja. Nej, men jag tycker det är ett rätt bra ord faktiskt. För att, lång karriär, lång klubba. Och som sagt, sitter kvar i minnet då, som en väldigt bra hockeyspelare men också en väldigt bra person. Va? Och de där kombinationerna tycker jag, det visar på att man har gjort mycket rätt i sina dagar.
Ja, och du har varit kapten för honom också.
Väldigt kort tid, så ja. Jag tror inte det satt något större spår igen. Det verkar inte så. Då.
Det verkar inte så. Det gick ju rätt bra för honom och för dig också, Håkan. Du, Mattias, den här natten, den var speciell. Vad var den största rubriken?
Ja, det var Connor McDavid nådde 1000 poäng. Blott 27 år gammal, så han har ju många produktiva år kvar. Så tänk 1000 poäng redan nu.
Ja, ni ska få se den där poängen lite senare i programmet. Men vi fångar upp det med svensk vinkel som har skett, för det var mycket. Och den som är främst den svenska poänggöraren i NHL nu, han är faktiskt uppe på topp 10 nu. Jesper Bratt, för vilken säsongsinledning. Hans andra hattrick genom tiderna kom när Devils vann och nio.
Ja, det är en fantastisk backhandpass senast. Och så följer han upp de matchen efter här med ett eget hattrick. Så att han är ju för tillfället, som du säger, väldigt allround. Spelar en väldigt bra omgivning. Och just det här laget, Jersey, smyger tycker jag väldigt, väldigt bra med här. Och kan bli en riktigt, riktigt utmanare. För man har ett par riktiga matchvinnartyper. Där Bratt är en av de centrala.
Men ska vi börja skriva in Bratt under kategorin stora, inte använda superstjärnor, Mattias? Men förstår du vad jag menar? Börjar han komma upp i det här facket nu där William Nylander och Elias Pettersson redan befinner sig, Mika Zibanejad?
Ja, om man tittar på poängsnitt, och det är den rollen han har för New Jersey-laget att producera. Jag hade förväntat mig att det här laget New Jersey redan i fjol skulle vara bättre än vad de var. Men i år har de fått den här inledningen som man behöver och nu rullar det på. Så att Jesper Bratt tycker jag förtjänar att du nämner han med de namnen. Sen ogillar jag det här superstjärnorna, för jag säger det är fåtal som vi kan sätta i den kategorin. Ja. Vi får vänta. Han behöver leverera mer än vad vi har sett för att vi ska ge han det här super för stjärna. Men han är en stjärna i New Jersey och med svenska ögon också.
Jag tycker man oftast försöker lyfta de svenska spelarna lite mer än vad man kanske gör jämfört med alla andra. För att vi, i våra ögon så är de ju superstjärnor, så varför vi tycker att de är de bästa svenskarna bort i NHL. Men det är inte så att de automatiskt då, så att säga, kvalificerar sig för den typen av epitet jämfört med alla andra.
Nej, men ni vet att jag älskar poängliga. Nu har vi en svensk där topp 10. 24 poäng så här långt för Jesper Bratt efter säsongens, eller karriärens andra hattrick. På tal om att bli hjälte så har vi en annan svensk lagkapten, Rasmus Dahlin. Det börjar rulla på för Rasmus Dahlin nu. Kapten Dahlin var den som avgjorde mötet med Blues. Han gjorde det här 4-3 målet i powerplay. Rasmus Dahlin och hockeyna spelar just nu.
Alltså det är ett lag som man inte riktigt vet vad man har. De kan spela alldeles briljant ishockey och det kan Dahlin också göra. Men han har lite för stora dalar i sitt spel. Både i vissa matcher och i vissa delar av det. Men den här offensiven och den här följsamheten med pucken och det sättet han egentligen... Han lurar spelare på banan vad han ska göra. Spela, skjuta, passa och allt det där. Fantastiskt och kul tycker jag att se Dahlin i sina matcher.
Försvarsspelet, du var inne på det i NHL-studion för något år sedan. Han måste lära sig spela klart i försvarszon. Hur har det blivit med det, Mattias?
Bättre, men jag tror han fortfarande har stor fokus på den här rollen att du ska bara producera poäng. Jag tror nu har han ett C på bröstet och nu gäller det att få det här laget bli vinnande. För det är så du blir mätt sen när, som kapten och ledare som han nu är här. Inte bara hur många individuella poäng han gör. Mm.
Rasmus Dahlin är fortfarande ung men en frekvent poänggörare i NHL. Men vi skriver in en ny svensk målskytt i världens bästa hockeyliga. Och vi nämner namnet Jonathan Lekkerimäki. Skottet har vi sett tidigare när vi har sett honom i Djurgården, i Örebro, i junior-VM. Men nu är han inne i målprotokollet också. Det där målet, vad betyder det för honom i Vancouver?
Ja, framförallt så betyder det att han kommer dit och visar det han är där för att göra. Och just det här skottet utifrån den vinkeln. Det är liksom det som alla förväntar sig. Och nu kunna visa upp det också, markera sin position. För han har ju fått en faktiskt rätt så fin resa in. Man letar var kvar i Sverige ett år. Man har sålt en spelare för att man ska få upp Lekkerimäki efter en tid i AHL. Så att Han har ju gått alla de här stegen nu riktigt. Och när han kan leverera när han är uppe, det gör ju att han får ju hela tiden 10 matcher till. De har liksom tålamodet med honom. Han kommer få sina minuter i speltid. Så att det här var ju alldeles lysande att han fick till det där.
Ja, därför vi såg en junior-VM och det jag imponerades av där, det är den andra sidan av pucken, utan vi pratade om Lekkerimäki i skott och målskytte, men jag tyckte också att de nyttjade honom i alla situationer. Han tror jag lärt sig att spela på den defensiva sidan av pucken, som är en sån viktig del för att du ska få den här möjligheten han nu har fått här att bli uppkallad och stanna kvar i NHL.
Ja, och mål i match 2 alltså, det är kanske förväntat att han skulle göra mål, men det där skottet han har. En annan målskytt, ja, jag fick faktiskt gå in och googla honom lite. Han har varit 3 säsonger i AHL, men målskytt för din gamla organisation Dallas, Oskar Bäck. Du såg honom i Finland någon vecka sedan, ja, vad såg du?
Ja, vi var ju i Tammerfors och gjorde Dallas mot Florida här, och då spelar den här kedjan faktiskt riktigt bra. Det visar att de är fortfarande tillsammans och har den här fjärde kedjerollen, gnugga och ska hjälpa till för att göra laget framgångsrikt via såna här mål. För han ligger väl runt 7-9 minuter speltid per match, så att kul att få se han göra sitt första NHL-mål.
Ja, häftig resa då, var nere i AHL så länge och så komma upp och så göra mål. Det bara säga stort grattis till Oskar Bäck. Natten innan den här så var det Toronto som var i spel. Maple Leafs går bra nu. Tog en ny seger när man besegrade Washington. Och man gjorde det mycket tack vare William Nylander som gjorde mål igen. Han är uppe på 12 mål nu. William Nylander ser spelglad ut, Håkan.
Blivit också så att i frånvaron av Matthews då, för skadan sin, så har ju Tavares, Marner och framförallt Nylander fått lite mer möjligheter med puck, va? Och de har ju verkligen burit Toronto. Nylander, han har faktiskt tagit ett steg till. Jag trodde inte riktigt faktiskt att det skulle gå åt det hållet för honom ett tag här. Men han har verkligen, som sagt, lyft lite nu. Igen.
Ja, Oliver Ekman Larsson gjorde match 1000 i karriären. Vi ska prata om det, mer om det i måndagens program av Godmorgon NHL. Men William Nylander klev fram igen och gjorde han efter matchen också.
I mean, I think the third period we were all over them. I didn't really think they had much. I think that's kind of what made it happen. Got a power play. I mean, just grinded. It was a harder to win there in the third period for sure.
What changed in the third, like second half of back to back? You should be tired, but you guys, as you said, controlled it.
Yeah, we just got better, I think. And I mean, can be usually a little slow in the beginning of a back to back, which I think we kind of were a little bit. They were kind of all over us, but then we got going.
What's the matter about John's game tonight?
Yeah, he was on fire. I mean, what a hustle they got on that puck and score that OT winner. I mean, obviously, huge draw there on the 6-on-4 to tie the game up also. I mean, made some really big plays and, I mean, had a tremendous game.
What does it mean to win for OEL?
Yeah, obviously, very special. I think we get a team dinner from him, so that'll be nice.
What do you want?
I mean, whatever he's paying. Some expensive wine, maybe, it'll be nice.
William Nylander, en artist, Toronto-spelare, precis som Mats Sundin var under så många säsonger, 13 säsonger, 10 som kapten, 1346 NHL-matcher. Välkommen till oss, Mats.
Tack snälla.
Du har gjort det mesta, men har du gjort någon intervju efter match sådär som William gör när han går ut utan tröja?
Nej, det har aldrig hänt. Men jag känner att jag finner ett fel här i studion. Det är det du säger.
Ja, precis.
Ja, det är väl därför jag har kameran längst bort.
Jag var så förvånad för det luktar hårgelé här. Var kommer det ifrån?
Ja, du, hur är livet annars, Mats?
Ja, men det är bra.
Vad hittar du på?
Nej, jag jagar mina ungar här, 12, 10 och 7 år. Så det är det jag gör mest. Nej, men det är bra tycker jag.
Ja. Hur mycket hockey blir det?
Ja, men jag följer ju både Djurgården faktiskt och Toronto framförallt då, NHL. Så jag är ganska uppdaterad på vad som händer där borta. Mm.
Och sen är du ju aktuell, du har jobbat hårt nu också, för du har en bok som har släppts nu och boken heter då Tur och retur, min berättelse på engelska. Ja. Vad är titeln där?
Home and Away.
Home and Away,
ja, precis. Så den är översatt tillbaks till svenska.
Berätta lite hur det kom sig då, att det blev en bok.
Ja, men jag tänkte, och det här är ju förra sommaren, då tänkte jag väl, om jag inte gör det nu så blir det aldrig av riktigt. Men alltså, jag fortfarande minns både barndom och karriär och jagar mina egna ungar. Så det är väl en anledning. Och sen har man ju ingen respekt hemma överhuvudtaget från ungarna. Så jag tänkte så här, om 3-5 år när de läser där kanske de ändå kan tänka att ja, men, han var en helt okej hockeyspelare, farsan där.
Ja. Så att, men hur var det att skriva? För du har ju själv läst massvis med självbiografi om stora lirar och annat också. Vad var det mest komplicerade med det?
Ja, men det är väl att bestämma lite vad man ska prata om och berätta. Och, ja, men det var det kul att fokusera lite på barn. När man har egna barn också så ser man att då får man en annan bild liksom, av vad som händer med hockeyn till exempel. Jag har mellansonen spelar hockey och dottern spelar basket och sådär. Och sen reflektera hur man hade det själv som barn. Och man får ju ofta frågan, vad var det som gjorde att du tog det till NHL eller spelade hockey? Och det tycker man kan berätta på ett bra sätt när man skriver bok. Mm. Men även behind the scenes i en sån marknad som Toronto. Det är ändå, det är huvudstaden för ishockey och det är ett tryck där som inte finns någon annanstans. Relationer med tränare, media och fans och sådär.
Ja. Ja, jag läste ut en väldigt snabbt, en väldigt fin och klassisk bok. Och nu har du gjort något som inte Håkan har gjort. Du har gjort mycket, du har ju släppt låta toppat svensktoppen och allting. Men en bok har du inte släppt, Håkan.
Nej, men jag är så mycket äldre än Mats, så jag kommer ju inte ihåg. Så att det är liksom enda nackdelen för mig, va? Och sen har jag alltid sagt att det är lite svårt, va? För att Mats är ju en städad person. Jag har ju levt lite på utkanten, va? Så att jag kan ju inte skriva en bok, för då har jag inga vänner kvar.
Är det så?
Ja, det är
det. Du, Mattias, du var ju också uppvuxen i Stockholm, allting. Din bild av Mats och den karriären han haft.
Ja, men Mats var ju, om man säger lite motsatsen mot mig. Jag var ju väldigt sent, så här late bloomer som man säger i min karriär. Och Mats visste om väldigt tidigt. Ett år äldre, men spelade aldrig mot varken junior. För Mats spelade alltid med dem som var lite äldre faktiskt. Och jag var på tvärtom, att jag kom precis med på ett litet bananskal. Och först när jag blev 19 års ålder, det var då jag spelade min första juniorlandskamp så att, och kom in i det då. Så att jag minns Mats väldigt väl redan som ung, att det var någon att se upp till. Man visste vem Mats var i Stockholmshockeyn. Och sen fick vi förmånen som jag tyckte var väldigt kul när vi förberedde oss inför NHL-säsongerna. Det var ju först då när vi var 20 plus att spendera tid med varandra i augusti. Där vi då hade istid på HV. Tränade ihop och med andra NHL-svenskar för att vara så redo som möjligt för träningslägret.
Ja, och kör lite 200 meters lopp tillsammans också, eller hur?
Ja, det gjorde vi också ibland efteråt.
Vem var starkast där?
Mats får svara för det.
Nej, men det var bra. Vi tränade både på is och fys ihop. Ja. Och det var jäkligt bra. Och även andra spelare som var i college och så där borta i USA. Så det var väldigt bra ordnat, så man fick vara på is ordentligt under augusti innan man åkte till träningsläget.
Ja. Pudding som fixade mästare också, va?
Mm, ja, absolut.
Som har varit gäst också. God morgon NHL, för att prata om sin fantastiska karriär också. Vi går tillbaka lite nu och pratar om det vi visade här nyss med Toronto. Du har ju följt dem inför säsongen också. Ja. Vad säger du om deras inledning här, Mats?
Jag tycker det ser spännande ut. De har gjort några nyförvärv som jag tycker bör hjälpa dem. Lite brister de har haft kanske tidigare. Och sen har de fått in en tränare som är något helt annat än vad de har haft tidigare. Som kommer ställa högre krav. Han vill ha ett spelare som kan spela i båda. Vi pratar mycket om det, men inte bara producera poäng. Utan vi måste ta ansvar när vi inte har pucken och bli bättre. För det kommer behövas i slutspel om man ska ta sig förbi några riktigt bra lag som är bra, spelar bra i båda ändarna av rinken, så att säga. Så jag gillar det vad de har gjort och jag tror de håller på att bygga på en bra kultur. Alltså, jag gillar vad jag ser.
Vad är din bild, Håkan, av Toronto och det de har nu och varför det ska gå hela vägen den här säsongen som man har längtat?
Alltså Toronto har ju, jag ska inte säga att det vilar någon förbannelse över dem, men det vilar ett tungt ok rent psykiskt, mentalt på dem hela tiden. Så att på något sätt känns det inte som att det viktigaste är att hitta rätt typ av tekniker, målskyttar, skridskåkare och allting. Utan det är att hitta mentalt starka spelare som kan stå emot det trycket som Mats bestämmer i den här hockeyns mecka, hockeyns huvudstad i Kanada. För att det är så mycket folk som har åsikter, tycker, tänker, tycker, pratar högt, pratar illa, pratar bra. Så att kan man inte klara det, då har man inget Toronto att göra.
Nej.
Och det tror jag är deras stora utmaning. Ja. Inte att hitta tekniskt bra hockeyspelare, inte.
Som vanligt en korrekt analys av Håkan här.
Ja, han har redan mycket hybris.
Men Håkan har helt rätt, för att det går inte att förstå hur det är att representera Toronto förrän du sätter på den här tröjan. Det är en helt annan marknad än, jag menar, Detroit säger Hockey Town, och så kommer Detroit-spelaren till Toronto och det är för dem. Det är något annat. Så att du har inte samma tid på det som du har, om man tittar på Florida till exempel som har vunnit nu senast, Vegas. Killarna lämnar rinken, det är ingen som vet vem de är. De har lugn och ro, de får tid att koppla av mellan träningar och matcher. Och de kan ha någon vecka, ett par veckor där spel inte funkar. I Toronto är det varje dag. De är påpassade på ett annat sätt. Så de får inte alls samma avkoppling mellan matcherna. Killarna kan inte riktigt gå ut på stan för de blir frågade om vad som händer. Det är ett väldigt brus i media. Så att killarna, om man ska överleva den lång tid, måste man kunna lämna rinken från träning och match och inte tillfälliga nyheter, radio och så vidare. Utan så att de har liksom inte alls samma ledtid att bygga den här kulturen, tror jag, som Håkan är ute efter och som behövs för att ta sig långt till slutspelet.
Och om man ser det, du har ju upplevt det som motståndare, pressen på Toronto och det de gjorde med den här rockaden nu. Rutinerade Tavares som var kapten fick lämna ifrån sig C1, assisterande, och så har du Matthews då, den nya stjärnan. Han är ju inte så ny nu längre, men du förstår vad jag menar. Hur var det, Mattias? Hur upplevde du den?
Nej, men det här är ju Toronto lite att de vill prata om de här orden att man ska ha tålamod, bygga något, men pressen är så enormt stor att det ska hända någonting varje säsong, och då gör man ju den här rokaden. Nu får Matthews set på sig, för det är nästa generation som ska ta över. Tavares, där de ser, de gillar ju absolut hans egenskaper och ledare han är, men i en annan roll och hierarki i laget. Utan ska Toronto ha framgång, då måste det vara Matthews, Nylander, Marner, att de hittar den, alltså det, och då ska du ha ett C, ska du leda laget som Matthews gör många gånger målmässigt, då ska du ha ett C.
Jag tror också att det är, alltså, marknadsmässigt så är det här viktigt. Toronto tror jag är Nordamerikas fjärde största stad, ett stort finansiellt centrum. Det är väldigt mycket som händer i Toronto, fast vi kanske inte tror det. Men Toronto har ju faktiskt till senare år varit en basketstad, en baseballstad, en fotbollstad. Mm. Vilket innebär att Toronto Maple Leafs är inte längre alltid herren på täppan. Vilket innebär att de måste liksom lite marknadsmässigt bygga sina spelare. Ni var stora genom att ni var så fantastiskt bra hockeyspelare. Då reste sig, men inte längre kanske.
Med din reaktion på honom, med Tavares, det är 16:e säsongen han gör i ligan. Det kan ju inte vara helt okomplicerat att göra.
Nej,
det här skiftet.
Det är känsligt, men jag håller med Mattias här att Auston Matthews är så fruktansvärt bra också nu. Så att det är ju han och McDavid egentligen. Han är ju ligans bästa målskytt och kommer vara säkert under lång tid. Han är en väldigt bra kille vid sidan av isen. Så han på något sätt förtjänar ju den här rollen också. Och vara kapten och ta det ansvaret. Så att jag tror nog att det är rätt egentligen också, precis som de har gjort. Och Tavares är en så pass bra kille, bra ledare, han har med länge. Han förstår det där också, lite som Håkan beskriver. Så att jag tycker det är rätt. Men i slutändan, ska de gå långt i slutspelet, då måste de få ihop det här laget. Och jag kan gå tillbaka till Djurgården. Vi ska inte hylla Håkan här för mycket. Men
för min del är det helt okej. Alltså.
När jag kom in i Djurgården så fanns en kultur där. En vinnarkultur. Djurgården hade vunnit SM-guld år innan. Jag fick vara med och vinna. Men det finns något speciellt i de här lagen som är väldigt framgångsrika och går långt i slutspel. Och det måste Toronto hitta med befintliga killar. Och gör man det, då kan man gå hur långt som helst. Mm. Men det krävs det när slutspelet börjar.
Men det du är inne på är intressant med Djurgården också, er relation. Men Håkan var kapten i Djurgården när du kom dit också. Den respekten du hade för Håkan, man såg ju den rätt tydligt. Du har ju varit på alla positioner, du har varit reporter under hockey-VM. Med Mats vann guld 1998. Det känns ju som att ni hade något speciellt.
Ja, men jag tror, jag menar, jag
satt, här.
Jag satt ju på...
Den där klappen efter en intervju, hörde.
Jag satt ju på läktaren i Djurgården och AIKs på läsen för när jag var 12 år på Hovet. Och kom ju upp i den här, fick titta, se Håkan och hela den generationen spela. Thomas Eriksson och Kalle Lilja och alla de här, Roffe Riddervall. Och sen fick jag själv komma in i det laget bara några år senare. Så det var ju otroligt stort för mig. Och tur, för man ska inte glömma bort hur viktigt det är att komma in i en sån miljö som är vinnande. Som är ett problem för Toronto till exempel, när de vet att i generationer har man misslyckats. Man har inte vunnit sedan 67. Så det ökar, precis som Håkan säger, kraven ökar på att nu måste vi, istället för att bara spela hockey och göra de här små sakerna. Mm. Som notan är inne på, för att ta sig förbi varje lag. För det är tuffa omgångar. Så det var en väldigt viktig del i min karriär i Djurgården.
Hur stor var håsen kring Mats under den tiden han tog sig upp till elitscen som då hette och fick spela då? Men nummer 22, Håkan Södergren. Du var ju där i stan, Mattias. Inte i Djurgården, men...
Inte i Djurgården.
Nej, det är rätt viktigt att säga det.
Men det som var kul, jag tänkte tillbaka att jag var i Huddinge dess. Då fanns det en gallerspelare i Huddinges A-lag som 17-åring. Det var Rickard Fransén. Mm. Så kom man då till Hovet över både AIK och Djurgården. Då var det Mats som hade då spelat, alltså, med gubbarna i galler. Och det är ju sånt man följer. Det syns väldigt väl. Och det var ju det jag följde i alla fall. För att man ser sig själv att man ser en möjlighet. Som junior kunna spela med seniorerna och ta det steget. Och de gallerspelarna vi hade då, det var ju eliten. Det var Foppa och Marcus Näslund i Modo. Och sen några år senare Mats när han kom upp. Och det är speciellt.
Men det var rätt kul att nämna, va? För du var ju ute i Nacka. Du var inte junior så att säga i Djurgården, utan han var ju ute i Nacka och spelade med vuxna spelare. Lilleslund, tränare i Järlefält. Torgny Bendelin? Han har precis stuckit därifrån.
Jag tror det.
Men det var ju lite, för att vi djurgårdare var ju ute och tränade i Nacka ibland, med Nacka. Och då var ju som sagt en hel del av de unga spelarna i Djurgårdens organisation var ju då redan ute i Nacka. Så det var ju liksom farmaklubb. Mm. Så det fanns ju ett litet mjukare steg in kanske i vår organisation då.
Och det var bra, för att när jag kom upp, jag var en väldigt stor talang. Men när jag kom upp till Djurgården då så fanns det inte några krav, utan tvärtom. Alltså jag spelade ju tredje, fjärde sedan, satt på bänken några matcher ända fram till jul. Djurgården var ändå ledde hela elitserien på den tiden. Och Lasse Falk sa till mig inför ett slutspel. Så ni får prata med, ja, alltså nu kommer du få spela mer här i slutspelet. Och då vart jag taggad. Men jag fick lära mig också att jag måste jobba jäkligt hårt för att ta min plats. Alltså. Och det är en väldigt bra miljö när man är ung. Fast det är en stor talang så fick jag inte bara powerplay i tid. Jag fick inte bara spela mycket med bra spelare. Jag var tvungen att förtjäna min tid även när jag kom in i Djurgården. Och det där hjälpte mig väldigt mycket med en tankeställning också för framtiden.
Hur tufft var klimatet? Hur behandlar ni en sån här guldklimp som man var för Djurgården också?
Det var
väldigt hårt.
Han har hämtat mycket kaffe.
Jag har psykiska men fortfarande från min tid.
Nej. Men vad minns du, va?
Nej, men allt de små grejer som att hjälpa till att ta in puckarna, liksom ordning och reda. Och det, när man tittar tillbaks, när man är en väldigt stor talang så är det väldigt bra där. Alla talar om hur bra det är också och vad duktig det är. Men nu ska upp och spela mot, och det är något som är det svåraste stegen när man kommer. Oavsett hur lovande du är, ska du plötsligt börja tävla mot män. Både internt i lag om en plats och mot andra. Så att det var en väldigt viktig skola att säga, vet du, du är en supertalang. Men nu när du kommer in här, vi är svenska mästare och vi har ett bra lag nu. Nu får du förtjäna dig själv. Så att, små grejer, men väldigt viktigt för min karriär.
Förlåt att jag avbryter, men det här är ju väldigt intressant ändå när man tittar på hur man idag säger att de här talangerna måste göra möjlighet att misslyckas. Sätt in dem i situationer, första powerplay, i rätt omgivning. Och det är ju, jag är ju lite mer att motsäga att ja, men låt dem lära sig ta ansvar först. Gå den hårda vägen, förtjäna sin istid. Mm. Därför det du gör då förtjänar du dina lagkamraters respekt genom att du gör det på rätt sätt. Inte bara att det här första rundan, ge han möjligheterna. Mm. Därför senare i karriären, där har man igen. Därför det är jobbigt. Man är medveten om att man får de här gratis möjligheterna. Och sen när det går tungt, då kan de möjligheterna försvinna, för då kan du inte göra de andra sakerna. Och då är du istället borta, och så blir du en sån här första runda som inte lyckas för att man kanske har blivit inlindad.
Ja, du har helt rätt, för när man väl sen kommer till NHL, så det där jag fick vara med om i Djurgården, det blir precis som Mattias säger, där kommer de inte. Där har du en tränare som vet att förlorar jag 4-5-10 matcher så förlorar jag mitt jobb. Han kommer spela dem, han litar på och vet gör rätt saker. Mm. Så du har helt rätt, det hjälper, för det blir ännu tuffare sen.
Men just det, om man är 89-90 och matchsäsong i elitserien, han kom upp där och allting. När jag läste boken så blev det ju sen att de ville ha över dig så snabbt som möjligt till Quebec. Men det blev ju en liten twist med Djurgården.
Ja, det blev det.
Hur jobbig var den för dig?
Alltså som tur var då, man är ju väldigt... Alltså, jag hade precis fyllt 19 tror jag på den här tiden, va? Och det var tufft såklart. Och framförallt kanske för mina föräldrar på den tiden. Man är så pass ung själv. Så att, och sen var den också väldigt kort. Det var ju från en höst till att Conny Evensson ringde min första säsong när jag var i Quebec. Och vi hade ett ungt lag som byggde om. Och frågade mig om jag ville vara med i VM och spela VM. Och då träffade jag många av de här Djurgårdarna som jag spelade med. Så det var ju en väldigt, vi pratade 8-9 månader. Och sen var jag med och tränade med Djurgården på sommaren efter det också. Men det är klart, det var stora rubriker och allt möjligt. Men som tur var på den tiden, något som jag beskriver i boken också, inser mig vilken annan tid det var på 80- och 90-talet. Mm. Så när jag väl åkte till Nordamerika, jag hade ju ingen aning om vad som hände i Sverige. Det gick inte att få tag på tidningar, det fanns inget internet och så vidare. Så för mig var det nog rätt. Det var nog tuffare för mina föräldrar i Sollentuna. Och de som följde det här.
Och äntligen ska få svaret, för det står i boken också enligt rykte, hörde du att en Djurgårdsledare satt upp en bild på dig i toalettstolen, den stod pricka rätt.
Ja,
och Håkan var ju kapten där i Djurgården. Hur var det med den här bilden i toalettstolen?
Jag var aldrig på den toaletten, jag gick på den andra, jag gick på den breda.
Men var det sant, Håkan?
Ja, det fanns det. Ja. Ja, men det var ju faktiskt lite trubbligt, för att kontexten i det hela, det är ju som sagt att på den tiden fanns det inga avtal mellan NHL och SHL då, eller hockeyförbundet, vilket innebär att det vart ju massor med hot om avstängningar, du skulle aldrig få spela landslaget och allting, för du hade ett gällande kontrakt. Så att det var ju hela tiden det. Och Mats var ju då den första first draft, vilket var väldigt unikt. Mm. Vilket innebär att prestigemässigt för Quebec var ju det här enormt viktigt. För du har också lite med Lindros historia, va, som aldrig skulle spela i Quebec om han var draftad, allting sånt där lite i bakgrunden. Så att för dem var det viktigt, och för Djurgården var det viktigt att Mats var ju en kommande superstjärna. Det visste man, att man behövde ett bra spelare. Men man behövde också pengar. Mm. Och det var ju lite den dragkampen, som sagt. Man ville ha så bra betalt som möjligt för Mats.
Men sen fick Djurgården pengar, och du tyckte det var bra såklart att de fick de där pengarna, och självklart. Ni gick vidare ganska snabbt.
Självklart.
Ja. Men bra, då vet jag att bilden satt där, Håkan.
Man får läsa boken.
Ja, det var något som fastnade verkligen på den där tiden. Men sen blev det ju Quebec också. Och hur mycket kunde man följa Mats entré i världens bästa hockeyliga, Mattias? För dig som ung också, som siktade på samma sak.
Ja, på lite annat sätt. Men det följde man ju noggrant där. Och det är alltid speciellt för den här första first overall att komma in med den speciella pressen. Jag tror det är bara Mats som kan beskriva, och andra killar som har tagna nummer ett, vad det innebär att direkt från början ska du komma och leverera. Det, man säger att man har tålamod, men jag undrar hur det är med det där tålamodet ibland hos klubbarna.
Och Mattias är helt rätt, om man tittar på då vilken enorm skillnad det var att vara med i Djurgården, där man var med och vunnit SM-guld. Och sen kom jag till Quebec som hade, precis som Mattias beskrev, inte alls något tålamod med något. Alltså det var ju man byggde ju ett nytt lag. Joe Sakic var ett par år äldre än mig, och man hade några andra, men hade missat slutspel under flera år. Och fått de här första picken där jag var ett av dem. Och då var det ju verkligen så här, du ska spela i första powerplay och vi förväntar oss att du gör en jävla massa mål och poäng direkt. Så det var ju en chock ändå att komma från ett Djurgården, ett väldigt bra lag, det bästa lag i Sverige på den tiden, och komma in i en situation där du skulle plötsligt möta otroligt bra hockeylag i ett mycket, mycket sämre lag, så att säga, och en helt annan kultur. Så att det var en stor chock de första åren. Nu hade vi ett ungt lag, så det fanns ju tålamod ändå, men det förväntades extremt mycket. Och det var väl den stora chocken. Man tänkte, nu är jag draftad som first overall, herregud. Det här blir ju lekande lätt och roligt, men det blir precis tvärtom. Du får ju mest krav på det helt enkelt, att du ska prestera och leverera när du skriver på det här avtalet.
Och jag vet, Håkan, du brukar prata med mig om att det inte är så enkelt, bara framförallt i fotbollsvärlden, men även i hockeyn. För Mats då som ung kom över med engelska, men sen hamnade i Quebec där det pratas andra språk också.
Ja, där var ju franska dominerande, som sagt. Va? Och det är ju liksom hela den här hockeykaoset i världen. Det är ju så att nu har du tjecker, du har finländare, du har slovaker, du har allt möjligt. Så att, och hockey, engelska är ju ett hockeyspråk. Mm. Men det är inte alla som kan bra engelska. Nej. Och i det här fallet så alltså det måste vara oerhört svårt att förstå alla små, små detaljer som egentligen en tränare beskriver. På ibland då dålig engelska, eller mottas av någon som kan engelska dåligt. Och där är ni ju i samma situation, har ni varit, va? Och jag gjorde nämligen en distinktion. Jag såg en intervju med Ole Gunnar Solskjær igår. Och han sa då att engelska var jättebra, så att säga, för den kan ju alla. Men idag så är fotbollsspråk nummer ett i världen spanska, och han kan inte spanska, vilket innebär att han förstod inte de spelare han fick ifrån de världen. Och så måste det ju vara för väldigt många tränare borta i Nordamerika. De förstår inte vår kultur, de förstår inte vad vi kommer med för bagage. Mm. Och det måste, tror jag, vara problem i att hamna i typ Quebec.
Ja, och det mesta i laget var ju ändå engelska, och även fast de är fransk-kanadensare så pratar de allra flesta väldigt bra engelska. Så att, men jag håller med dig, däremot har du ju gällande en klubbar även på den tiden, ryska spelare. Mm. Väldigt få som pratar och förstår engelska överhuvudtaget. Tjecker på den tiden, nu är det lite bättre, tror jag, men det blir andra utmaningar. Håkan är helt rätt. Det blir andra utmaningar när du har 6, 7, 5 olika nationaliteter i laget. Du ska ändå få ihop den här vinnande kulturen som vi pratar om. Toronto försöker få ihop, eller Djurgården hade. Det är klart det är mycket enklare när du har killar som har vuxit upp, kommer från samma kultur, samma bakgrund, än killar som samlas från hela världen. Så det är ett annat arbete.
Ja, du minns ju det väl också. Du gick ju och köpte jeans med ryske Zubov. Vi fixade det hemma till.
Ja, precis. Han kunde säga 501. Det var det han skulle ha. Och det, men det är inte så bra när du har stora lår. Men det spelar ingen roll. Han skulle ha den modellen, så det var bara det.
Men han hade inga problem att spela. Så
han hade inga problem. Och det tänkte jag säga. Ibland är det att komma på isen kan ju vara lättare än att sitta och gå igenom taktik och prata, utan på isen ibland, där är hockeyn, där behöver man inte ha någon översättning ibland, så att vissa såna här problem kan lösas när man väl är där ute.
Ja, och på talen på isen så dominerade han ju där, Mats, som har spolat fram NHL-karriären med 564 mål. Ingen svensk spelare har nått över 500 mål. Han har gjort flest poäng av alla också. Svenska spelare då med 1349 och haft mängder med coach också. En är ju Paul Maurice, han som vann Stanley Cup med Florida senast, ni har koll på. Nu jagar han ju en ny Stanley Cup-titel med Florida. Var ju Finland nyligen. Där mötte han upp vår NHL-reporter Jonathan Lindqvist för att ställa den här mycket intressanta frågan till Maurice.
So whenever we sit down with a North American like this, we always ask them for their favorite Swede of all time. Could be someone you coach, could be someone you watch, could be ABBA if you're into music.
Right.
Who would be from the top of your head your favorite Swede of all time?
Well, Matt Sundin, but that's easy for me, right?
Here's Sundin in front. A shot scores. And there it is. Point number 1000 for the Maple Leaf captain.
Matt's was a wonderful man to watch in an incredibly difficult situation. So when I go in and coach the Toronto Maple Leafs, the team is kind of coming, the salary cap has come out of the game, just come out of the game, and Toronto had a very powerful team because there was no cap. And then Toronto had to go through the cycle. And he was, and that's a lot of pressure on him, and he handled it with such incredible grace. I really learned a lot from him, how consistent he was every day with the media. Even if things weren't going well, he didn't hide from them. He was the leader up front. I've been lucky. I've had about three or four like really special captains. I've got Alexander Barkov here, but Matt Sundin, Ron Francis, some very elite men.
I actually remember last spring during the finals where you were asked about Barkov's leadership and you unprompted brought up Matt's as a comparison. Why was that? Like, what similarities do you see?
Almost no ego in the men. Like, when you walk into the room in Toronto, I mean, you know who Matt Sundin is, but you can't tell if you don't know who he is, who's the most important player in the room and who's the least important, because they treated everyone with respect. Trainers, the equipment people, the flight attendants, all the people that interact every day. And for those two men, they constantly have people pulling on their time, right? Matt's, especially though for Matt's in Toronto, maybe the biggest English-speaking market in the hockey world, the constant notoriety. He handled it so incredibly well. I think at the end I would say it's the way they treat their players, and then it's the way they practice. Because when you're that good, you actually don't have to practice that hard. I'm still playing you, right? You made the team. But my God, would they work hard. They would practice hard. So it was easy, and I remember saying it, and I can't remember who the player was. He and I weren't getting along very well, and it was out. I said, all you have to do is work as hard as he does. That's all I'm asking you. Work as hard as Matt's. What's the guy going to say? I don't have to. So he was a great leader and a great resource for the coaches.
As a player, when we talk about Matt's on the ice, is there any specific thing, any specific moment that stands out?
Yeah, favorite. One of my favorite games ever. He scores his 400th goal on a hat trick in overtime, shorthanded. We were playing the Calgary Flames, bar down, off a rush. I mean, it seems then the great players then are defined by their stories, right? The great stories, except they rise to that moment. He was closing in on it. I think we had tied the game. He had tied the game late. We got into a penalty and he broke up the play and went down and just ripped on. Mika Kiprusoff was the goaltender at the other end. So it was a special night for Toronto.
A moment like that, is that a moment where you scream out loud or do you just shake your head? What's the reaction?
I just smile at that, like smile at greatness. I've been doing this for a while. I'm still a fan. Truly, like even in practice, a guy will do something that you know after you watch hockey for a long time that it's so incredibly special. You just smile and go, man, I wonder what it would be like to be that good. Right? If I could skate like that just for one day. The truly elite players in all sports do things in practice sometimes, and it's not always the big events that you just gotta smile at the greatness.
Mästa coach Paul Maurice. Ja, du arbetade med honom i Toronto. Han vet ju vad han pratar om, för han har varit i ligan och coachat sedan 1995. Vad fångar du upp där, Mats, som är
väldigt speciellt? Väldigt fina ord tycker jag. Och han, precis som han beskrev i början, vi hade en, det var ju en förändringstid i Toronto när han kom in också, som var otur för han själv också. Så vi hade ett lag som kämpade. Vi var typ 10 matcher över 500 men, och 9, men räckte, missade slutspel med en poäng och tre poäng. Det var väldigt nära. Paul Maurice, och jag tror därför han är framgångsrik. Det finns ingen fasad där. Jag tror spelare, duktiga ledare är verkligen... Du, det man ser och det man hör, det är det man får, så att säga. Det finns inget annat där, och han är ju verkligen sån. Ställer höga, höga krav. Men det löser igenom ändå att det här är en riktigt bra människa också. Det är de man vill spela för.
Han verkar jäkligt rolig också på något sätt.
Jag tror han har blivit lite rolig. Han har blivit lite mer avslappnad på slutet, tror jag faktiskt. Han var, det var inte så mycket skämt när vi var där. Då var det lite allvarligare. Men det kanske kommer med åren.
Mm. Han har fantastiska presskonferenser ibland. När han släpper loss riktigt, va? När han kommer och som du säger, den här tråkigt, torr brittisk humor. Så folk, det tar 2 sekunder innan journalisterna förstår vad han har sagt riktigt. Det verkar vara en mycket trevlig kille. Ja.
Det han säger om Mats, just med det att...
Jag tycker en sak när han jämförde kaptenerna med Barco, Mats och Francis. Han säger inte great players, utan alltså, det är personerna bakom. Och det är ju det ledarskap handlar om. Det är inte... Han vet att just de här namnen kommer att ha framträdande roller när det gäller spelet. Men när man väljer och vad det gör för laget, där är det ju karaktären som är det viktigaste. Så att det är väl det, en av många fina saker han sa, tycker jag.
Ja, det har ni gemensamt. Ni har varit kapten alla tre. Något annat som ni två har gemensamt, som jag också läste i boken. Jag ska inte avslöja allt i boken, för att jag förstår såklart att du vill att folk ska köpa den här, och det kommer de att göra. Men det är ju en historia om att du blev mordhotad i Toronto. Att det ringde en... märklig röst och hotade att du skulle bli mördad då dagen efter om du spelade en match. Det är något som har hänt dig också, Håkan. Hur var din historia?
Nej, det var någon som ringde, och då hade man en vanlig hemtelefon, sån här bakelithistoria som stod vid sängen. Så att det ringde, och min dåvarande sambo, hon svarade, och så var det någon som sa det att imorgon Sörgen, du ska slå ihjäl dig eller sånt där. Då svarade hon lite kort, bara liksom, ringer du en gång till så ska jag slå ihjäl dig, du. Och sen ringde det ingen mer.
Och det gick inte vidare?
Nej, det gick inte vidare.
Nej, men hur otäckt var det där?
Ja, men det var inte, och det är ju, herregud, det är 30 år sedan. Ja. Så det var väl inte så otäckt. Men där och då så är det klart man blir lite skärrad. Och de sa väl att om du spelar matchen imorgon, så att säga. Mm. Så att, det var väl lite extra säkerhetsbolag under matchen. Men igen, det visar väl, det var någon som hade spelat matchen någonting kanske. Mm. Men det visar också bara den här grytan som jag tror är väldigt svårt att sätta sig in i Toronto om man inte har varit där. Mm. Som också de här spelarna idag, jag kan tänka mig med sociala medier och allt, upplever blir ännu mer. Så är det ett speciellt ställe att spela, som jag också tror är en del av varför man inte har lyckats vinna på ett tag.
Mm. Nej, det är tråkigt. Det har inte du råkat ut för, Mattias.
Nej, de ville ha mig på isen. Ja.
samma lirare ringde.
Motståndarna ville ha mig där, så att det var samma, precis.
Nej, om du inte aldrig spelar, sa de.
Ja, det var de. Då hade jag kanske fått ett mordhot. Ja,
och du, en annan kapten som får rubrik, och han får rubriker för att han gör det så oerhört bra. Han är uppe på 1000 poäng nu. Han är endast 27 år ung, och han är den fjärde yngsta spelaren som har nått 1000 poäng. Pappan blir glad på läktaren, han heter Connor McDavid. Vad kommer han sluta på poängskörd, tror du, Mattias? Vad säger vi när det här sker så här snabbt?
Alltså 1500 poäng känns absolut. Men man ska ha respekt för, alltså han är 27. Det händer någonting när man blir 30 plus. Det är inte samma sak, därför det fylls på den här ligan också. Men han är ju en generationsspelare och världens bästa ishockeyspelare just nu.
Vad är han för dig, Mats? Connor McDavid?
Ja, men jag träffar några gånger. Han är ju en, om vi pratar om de här duktiga spelare har väldigt bra värderingar, så är det den här killen. Och jag har varit och tittat när han tränade utanför Toronto. Han är ju utanför Toronto, Aurora. Med Gary Roberts, en gammal kedjekamrat till mig. Och då har de en sommarkamp där, och de kör fys, de kör is och äter lunch och sådär, va. Och vem är först ut när man väntar på att killarna, proffsen, ska komma ut och träna? Vem kommer ut med pucken? Connor McDavid. Ställer ordning målen. De kör träningen, han är överlägset bäst, snurrar med de andra proffsen. Och sen när alla är klara, vem står kvar och skjuter extra? Connor McDavid kommer av isen, och du är han som vilken annan ung kille i den där åldern. Det finns ingen tillstymmelse av några divalater, och det tycker jag är väldigt skönt att se. Och det har säkert att göra med uppväxt, men, och sen då fruktansvärd fart på skridskorna. Mm. Men han är ju väldigt, väldigt vältränad också. Jag vet att han... Jag tycker Gary Roberts har sagt att han tar liksom 350 i marklyft. Så att den där farten man ser på isen, det är ingenting han får helt gratis. Han hade säkert varit i NHL och varit en stjärna, men han gör ett otroligt hårt jobb. Och det vet jag att Sidney Crosby, alla de här största stjärnorna gör. Mer än man tror.
Men sätt in det i sammanhanget. Jag är en gammal innebandyspelare. Vi gjorde inga marklyft. 350 kilo, hur mycket är det egentligen? Vad säger du, Mattias?
350 kilo.
Ja, det fattar jag också.
Du får ta fram en stång. Nej, men det är väldigt mycket. Jag tror att många hockeyspelare, och marklyft är ju då, det är kraft i rumpa, ben och mage och bål, och du får en stabilitet och grund. Det är klart att det betyder inte allt. Han har ju förutsättningar, men det visar väl också att han är noggrann. Han lämnar ingenting åt slumpen. Nej. Så att,
jag kör marklyft med 80.
80, ja.
Ja, jag skulle gissa att många kanske kör runt 200-250 då, säger. Ja. Men det är något extremt, och det gäller ju allt han gör. Mm.
Och han har ju sina förebilder också. Om vi tar upp boken då, Tur och retur av Mats Sundin, så finns det massa citat från stora spelare. Och vi har ju ett från Connor McDavid som ni ser också, där han just berömmer då att Mats är en av de största. Han var en fantastisk hockeyspelare och var alltid roligt att se honom spela. Jag kommer aldrig glömma den där lördagskvällen där han gjorde sitt 500 mål på övertid och dessutom hattrick. Mats är någon jag ser upp till än idag. Mm. Hur är det att läsa det om en nu aktiv och världens bästa?
Om vi säger då vad Toronto innebär i hockeyvärlden, så är precis det här ett jättebra exempel. Du har ju många av de största spelarna som växer upp i det området. Det är också ett problem för Toronto Maple Leafs. Jag vet inte hur många hundra spelare i NHL idag som är från Ontario. Mm. Alla har haft Toronto Maple Leafs som sitt favoritlag, spelarna i det laget. Och varenda gång de kommer till stan, då sitter halva släkten på läktaren. Så att Toronto får ju inte ett lag som kommer in och halvsover igenom en match. Utan de får det andra lagets bästa match ofta. Så att, men det visar väl bara att Toronto har en otrolig räckvidd, och många av de bästa spelarna kommer från området.
Mm. Hur var det när man mötte de där bästa spelarna, Mattias, på den tiden? Från din position också, backpositionen där, hur mycket pratade man om stjärnorna?
Ja, massor. Det är därför man vet att det är motorn i det här laget. Du måste få stopp på dem på något sätt. De behöver kanske bara en möjlighet för att avgöra matchen. Så att självklart pratar man om stjärnorna. Men det är kul att Mats tar upp det här, komma till Toronto. Ah. Det var ju lite i kalendern. För att det var precis där. I laget fanns det spelare som var uppvuxna i området där. Och när jag var med Los Angeles Kings, det var ju Rob Blake. Var ju från Toronto, hela hans familj. Och han var ju nästan, det var ju nästan, vinner vi den här matchen bjuder jag på middag. Så mycket betyder det att komma till Toronto. Och det här ska man då möta varje kväll. Så det gör det som en utmaning. Så att det här stämmer väldigt väl. Att komma till Toronto och göra ett avtryck där var viktigt för alla spelare.
Någon speciell match du minns?
Vi var ju faktiskt samma. Toronto var ju på den tiden på den västra sidan, så vi spelade en hel del matcher. Men det går väl tillbaka till gamla Maple Leaf Garden. Där var det riktigt atmosfär, och med Mats i spetsen där var det härliga karaktärer. Så där var det ganska fysiska matcher när vi kom upp till Toronto.
Men Mats, själv då, Mattias pratade liksom om hur det var att möta dig. Vad såg du för spelare som du tyckte att det här är de bästa?
Nej, men och det är väl någonting, jag vet att man pratar mycket om det idag i Sverige lite mer också, men de här bästa spelarna som Conor McDavid idag eller när vi spelade fick ju alltid också möta det tuffaste backparet, de som var hårdast. Och Conor McDavid, man kan ju tro ibland, om man inte är tillräckligt insatt, att han kanske får mycket gratis, men egentligen är det precis tvärtom. Han kommer ju alltid ha de tuffaste motståndarna mot sig, och I hans roll så går man ju igång på det, så att säga. Man gillar ju den utmaningen, och det har man väl gjort i alla generationer i NHL också. Och Mattias var ju en av de bästa backarna på att verkligen spela mot. Fantastiskt bra spelförståelse, spelade enkelt och tufft och hårt. Och det är jobbigt att möta sådana backar som bara har ett fokus, och det är att förstöra spelet, se till så att det inte blir något mål.
Och det lyckas du bra med ofta,
absolut.
Mattias.
Men inte tillräckligt.
Men om man bara fryser ner Mats när han var som bäst och sätter in honom i liga nu, vad skulle han landa på, tror du? Det är en hypotetisk fråga i poängmässig skörd. Och ju över 100 poäng i Quebec hade du väl bästa
säsongen? Jag skulle säga att han ligger där runt 125 poäng per säsong.
Bra notan.
Nej, men och det här är ju då, jag skulle säga, om man ser de här snabba, yngre, men vi får inte glömma bort de här spelarna. Barkov, stor, stark spelare. Du har Dreisaitl, alltså det här, och den skridskåkning och den räckvidd Mats hade. Så att, 125 poäng skulle jag säga.
Vad säger du om det, Håkan?
Det är nog rätt analys för just det som notan påpekar lite här. Vad vägde en back på din tid på högersidan när du kom?
Ja, det var ingen, jag vet inte vad notan väger idag, men det var ingen under 100 kilo. Nej. Allihop.
Och titta idag, ja. Vad har du idag? Du har helt annorlunda spelartyper, va? Så att om Mats hade kommit i sin fart och lagt ut bommen där och sin in med backhand, skulle det nog varit en 125-130 pinnar.
Men du Mats, om man väcker dig mitt i natten och säger världens bästa hockeyspelare du har mött, vem skulle du svara? Lemieux.
Ja.
Varför Lemieux före Gretzky?
Ja, alltså, jag fick inte se Gretzky riktigt i sin prime, ska jag säga då. Men Lemieux hade väl, och det är kanske att man själv har sett upp till han lite grann också. Han hade det där, han kunde ju lura spelare själv också. Och var ju lite större, gjorde liksom nästan 200 poäng. Det var en fruktansvärd spelare att möta alltså. Och spelade mycket, så han var väldigt komplett. Och det vet jag, var ju Gretzky också. Men Lemieux hade det där att han kunde ta pucken själv och dra två, tre spelare. Lite som McDavid gör också. Han var inte beroende, lika beroende av liksom, omgivningen kanske som Gretzky var. Nu var Gretzky fantastiskt såklart också. Men jag talar med.
Ja, men vi tar Gretzky i våran grej som vi har i Godmorgon NHL. Ja. Just med det här med att när han var som bäst, frysa ner honom och ta in honom nu.
Ja.
Alltså han får spela med de egenskaper han hade då, men han får spela med rätt utrustning. Och så landar man poängmässigt då. Vi har ju låtit Peter Forsberg, som är expert på Viaplay. Han var uppe på 200 poäng för att Gretzky skulle göra det nu. Erik Granqvist är över 150. Mattias ner här, det ser ju lågt ut. Men det är ändå 100 poäng.
Ja, men han kom in också, precis som Mats. Jag såg aldrig Gretzky när han var som bäst. Så att när jag har fått frågan också, vem var svårast att möta? Det var ju Lemieux. Alltså som back när jag kom in i ligan. Det var fruktansvärt. Det fanns ingen som var i närheten. Men därav Gretzky var ju nästan 5 år innan Lemieux var som bäst. Så att det blev 100 poäng.
Mats?
Nej, jag tror man får inte glömma bort heller de allra bästa. Man måste komma ihåg omgivningen också. Jag tror att Conor McDavid, nu var de väldigt nära vid, men han har Draisaitl där som är en fruktansvärt bra spelare också. Och det är flera andra där. Och Gretzky hade ju alltså Messi och Jari Kurre och de hade ett fantastiskt lag. Lemieux hade i för sig Jagr när han kom in tidigt där. Men omgivningen är ju viktig också.
Lemieux hade ju en vänsterrytter, kommer jag ihåg, eller högerfattad kille. Vad heter han? Jimmy Carson heter han så?
Ja,
han var ju... Ja, just det. Ja. Han, som helt plötsligt gjorde 50 mål, va? Han har gjort 10 eller 12 året innan, så helt plötsligt 50 mål gjorde han. Och det visar lite på hur bra Lemieux var att göra andra spelare bättre också. Så var han ju högerskytt, va? Det är lite mera, lite bättre kille.
Jag spelade med Gary Roberts, som var min kedjekamrat. När jag spelade med han, så har jag tittat tillbaka. Han har gjort 50 mål ännu. Jag sa, han var dålig på skridskor, han hade inget bra skott. Såg inte isen speciellt bra, inte bra, speciellt bra spelförståelse. Nej. Men han berättade för mig, han spelade med Makarov den säsongen. Ja. Och Makarov sa till han, you give me the puck and then you go to the net. And just stand there.
Och så gjorde han 50
mål. Han stod och rakade igen, han gjorde 50 mål.
Ja, otroligt, det är en svensk som har gjort
det hela tiden. Det är talang att lyssna också på det.
Så är det ju.
För då gjorde han 50 mål.
Ja. Men vi tänkte att ni skulle få sätta in också vad ni tror Gretzky skulle prestera i dagens NHL. Hur många poäng skulle han göra när han var som bäst och få spela med dagens utrustning? Var skulle han hamna?
Ja, 200 poäng tror jag är att ta i lite. Men jag sätter han nog här nere. Får jag sätta den där bredvid då?
Vi
är 150 då.
150? Håkan?
Ska jag sätta han över Erik?
Du skulle aldrig sätta, ta samma som Erik, eller hur? Vad tror du han skulle hamna?
Nej, men jag är någonstans där också. 100, alltså, nästan 2 poäng per match, va? Runt där. Alltså, så att det är någonstans. Ja. Nej, men det är runt 150, det tycker jag låter bra. Va? Så att, jag vet inte, får jag sätta den på baksidan då?
Sätt den här så justerar vi det sen.
Ja, vi gör så där då.
Underbart.
Det är inte mycket hårgelé där heller.
Nej, på bilden. Ja, men det är intressant och det ni pratade om, att få spela med rätt spelare, ha talangen och utnyttja det. En som kunde göra det var en som spelade tillsammans med Mats Sundin i Toronto och i Tre Kronor. Peter Gide sökte ju upp honom. Han har en liten serie där han frågar, vad gör du nu? Och den här spelaren känner Mats väl, väl till.
Om vi blicka bakåt, Jonas, mot de 4 säsongerna i Toronto och du plockar fram ditt enskilt starkaste minne. Hur låter det?
Jag kommer från 2 ganska tuffa säsonger i Montreal. Där jag hade en coach som heter Alain Vigneault. Han var ganska ny i sin roll. Montreal var hans första klubb som coach, som head coach. Sen har han gjort bra efter det. Han har väl kanske över 1000 matcher som coach eller något liknande, så att Vancouver bland annat, Rangers och så vidare. Men i alla fall han och jag kom inte överens överhuvudtaget, och därav jag försökte bli borttradad från Montreal och så vidare, och han spelade mig inte och så. Jag kom i alla fall till Toronto efter det. Och mitt enda NHL-hattrick gjorde jag faktiskt med Toronto mot Montreal. När han var coach för Montreal. Så, och dagen efter jag hade gjort det hattricket så fick han faktiskt sparken av Montreal. Så det var ju lite grädde på moset. Beautiful play by Holman to see Max Sundin heading for the net. Sundin knifed it high over Urbain, the Leafs for the first time.
Mats Sundin, Micke Renberg och Jonas Höglund i samma lina. De som inte såg den här formationen spela, hur skulle du beskriva den?
Ja, det var en otroligt, det var ju en rolig tid givetvis, och sen att vi, ja, men vi tänkte ju hockey på samma sätt. Vi var alla, vi var över 1,90, vägde närmare 100 kilo, några var över 100 kilo, så att vi var en tung kedja att möta, plus att vi hade ju en hel del skill också i kedjan, så att vi hade framgång, och som sagt, vi spelade med mycket fart och med mycket, mycket styrka, mycket kraft, så att det var det som gjorde oss framgångsrika.
Mats Sundin var lagkapten i Toronto. Hur skulle du beskriva honom som kapten?
Otroligt föredöme givetvis, som alla vet. Han var väl lite den här som pratade mest kanske, och, men han visade, men han ledde med exempel. Liksom. Han jobbade alltid hårdast. Han var den som var först i träningarna, först in i gymmet och sist att lämna ishallen. Plus att han var alltid bästa spelaren på isen också. Han var alltid vår bästa spelare. Sen så att han, men han jobbade framförallt hårdast. Han var inte den som jag sa som pratade mest, utan han kunde, behövdes det, då pratade han. Men han försökte att vara den som ledde på isen med, ja, lead by example som de säger. Han ledde laget genom att jobba hårdast och var den som var bäst förberedd för varje träning och match helt enkelt.
Om du skulle försöka beskriva er relation då, hur låter det?
Oj, på isen så var det ju... Som jag sa så kom jag ut dit efter två tuffa säsonger i Montreal, och han hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Vi kände inte varandra, jag hade hälsat på honom någon gång innan jag kom dit, så att vi hade ju ingen sån här, jag kände honom inte som sagt, så att han var väldigt omhändertagande. Vi spelade på campen, första campen, och han tog mig ut och med och spelade golf med killarna i laget och så vidare. Han hjälpte mig att komma in i truppen och gruppen direkt. Och sen så, vad han gjorde för mig på isen, det liksom, vi hamnade ju i samma kedja direkt på campen och spelade samma kedja i nästan över tre säsonger. Så att han betyder otroligt mycket givetvis.
Om du avslutningsvis, Jonas, skulle skicka en hälsning till Mats Sundin, hur skulle den låta?
Oj. Nej, kul att han har gett ut en ny bok. Jag hoppas att den går bra. Jag ser fram emot att få läsa den. Och ja. Jag vill lycka till med det, kan man säga.
Ja, Jonas Höglund dyker upp där. Hur var det att se hugga igen?
Ja, men det var kul. Man springer på varandra ibland på någon sån här Legends-match. Mm. Men vi hade många fina år i Toronto.
Vad var namnet på den där kedjan? I boken står lite Tre Kronor-kedjan. Hade de verkligen det namnet?
Jag tror det var Meatball.
Meatball, okej.
Okay. Jag tror det. Jag vet inte om det var, att det var bra eller dåligt riktigt.
Hur svåra var de att försvara mot den där kedjan?
Nej, men det var också jättesvårt att försvara. Den eran var ju också, så att där hade de väldigt nytta. Det är ju tre stora spelare utöver spelförståelse och skicklighet. Och vi pratade om det här under inslag. Mm. Högga hade ju också ett väldigt fint skott. Så att det var en svår kedja att möta. Mm.
Och just det med kaptensrollen som du hade där för svenska i Toronto, men även då i Tre Kronor. Vad var skillnaden att vara kapten i klubblaget Toronto när du kom till Tre Kronor? Jag tänker det var ju många kaptener där också. 2006 var det ju väldigt många som var kapten och blev kapten igen.
Ja, och det är klart det är mycket lättare i en kort VM eller en OS-turnering. Och med alla från samma land på något sätt uppvuxna. Det blir mindre trösklar att ta sig över än Toronto där under de här åren. Då hade vi säkert 6, 7, kanske 8 olika nationaliteter. Mm. Och så ska du få ihop den här känslan nu som vi vet Toronto letar efter för att gå långt i slutspelet. Så det blir andra utmaningar.
Mm. För man ser här då, det var ju Kenny som var med, Niklas Lidström var med 2006 också. Mm. Det fanns ju många som helst att ta av där som hade det ämnet också. Mattias, du hade ju Mats som kapten. Du var ju inte med 2006, men du var med 2002 till exempel. Hur var han i Tre Kronor?
Det är ju ett enkelt val. När vi pratar om den här kapten, det finns olika sätt att leda lag. Och jag kom in tidigt i New York Rangers och där pratar man om Mark Messier, kaptenernas kapten. Och för mig är, och då finns det en viss en aura som runt Mark Messier. Och jag säger, Mats är den svenska versionen av Mark Messier.
På vilket sätt?
På ett svenskt sätt då. När man säger att det är mer svensk, alltså lite nertonat inte, och mer ödmjuk. Men det här att man behöver inte alltid prata och säga saker för att vara en ledare, utan även i ett rum ibland kan det vara att man tittar mot den personen att kanske efter en dålig period man kommer in och vill säga någonting, vi måste förändra. Och då ska man, tycker jag, ibland luta sig mot ledare. Sitter de tysta och kanske reflekterar över sitt eget spel, då kanske det är det man ska göra själv och vänta på rätt tillfälle att öppna munnen. Och det är det jag menar ibland med att ha den här liten auran. Mark Messier hade det, och för mig är Mats den här, så det var ett enkelt val för mig. Om jag skulle välja kapten i den generationen jag spelar, så skulle jag inte ändra beslut. Och då har vi haft fantastiska spelare, Niklas Lidström, Daniel Alfredsson, Peter Forsberg, som alla har haft ett C också. Mm.
Men vad var skillnaden, Mats? 2006, ni vann och du var med VM och vinna flera gånger. Men att vara kapten i motgång också. Mm. 2002, vi behöver inte gå in på matchen för det har ju pratat så oändligt om den. Men just att agera som kapten efter debaclet där.
Ja, och det var ju ett väldigt tråkigt avslut på den turneringen. Men den turneringen ska jag säga att vi spelar ju, och jag kan säga personligen, men även landslaget, vi slår Kanada med 5-2 med alla de här superstjärnorna vi har pratat om, Lemieux och Sakic och vad alla de heter, och körde över dem. Och vi slog Tjeckien som var försvarande olympiska mästare i gruppspelet. Och så Vitryssland då, som vi förlorade mot. Men det är väl så någonstans att man måste ändå stå upp, och man måste också inse att även fast jag är lagkapten så måste jag ju svara på frågor runt laget. Man har inte alla svar där och då efter en sån match. Men saker går fel ibland, och det gjorde ju verkligen i den matchen. Och tittar man på skillnaden sen mot 2006, så var vi ett ännu bättre lag också än vad vi var 2002 och Nagano. Det var vår sista chans. Men när man tittar på det laget så var det ett otroligt komplett lag. Bröderna Sedin var topp 10-spelare, producerade NHL. De spelade inte ens powerplay, utan de fick ha en checkande roll och spela 5-5. Henrik Lundqvist, som är vår bästa målvakt genom alla tider, var om inte ett, vilket han kanske var, som var han topp 3 i NHL och var ju otroligt duktig. Så att det fanns allt på alla positioner som det behövs i mästerskapslag.
Är det bästa Tre Kronor som någonsin har spelat 2006?
Ja, det är det nog. Och du får ju lägga till hela det landskampsåret, eller det VM-året också i det läget. Ja. Som sagt. Så att jag tror att alla planeter så här stod rätt i förhållande till svensk ishockey vid den tillfället, ja.
Ja, och om du skulle svara på det mest klassiska svenska hockeymålet, vad landar du då?
Ja, men det var ju ett otroligt fint slut. Det var ju min sista landskamp, OS-finalen 2006.
Senaste.
Och med Peter då, Forsberg såklart, och Lida som får göra det här målet. Så det var ju ett väldigt speciellt avslut. Och då är ju vi ändå den äldre generationen i det här laget. Och de som var minst lika viktiga, om man skulle kunna säga kanske ännu viktigare, var ju Zetterberg och de här som var på tur, bröderna Sedin och ungdomarna som kom upp och gjorde att vi blev så otroligt homogent lag.
Mm. Vet att vi återvann det där målet inför OS 2014 som vi bevakade på Viaplay.
Det här är lite genant.
Ja, jag vet.
Jag tycker det är lite genant.
Det går morgonen, alltså. Vi måste bjuda på den. Vi reser till Västerås, för där kommer han ju från Niklas Lidström, som gjorde det där målet, assisterad av Peter Forsberg och av Mats Sundin. Men Sundin och Forsberg var utbytta till Johan Thornberg, guldhjälten från 98, och jag själv som fick vara.
Det här är som sagt lite genant.
Ska vi återbliva det här målet här i Västerås då?
Ja, det tycker jag vi ska göra.
Jag är Forsberg.
Ja, jag kan väl vara Sundin då. Jag blir rightare, det är väl enda likheten. Du får vara Lidström.
Ja, jag får vara mig själv.
Skönt. Du får lägga ner medaljen så kör vi igång här. Det var ju Sundin som tekade, eller hur? När klubban gick av.
Ja. Foppa kanske blir lite besviken att jag får vara han nu då. Men jag tror Sudden kommer vara ganska nöjd med dig där.
Ja, jag tror det. Men då var det ju alltså att egentligen förlorade han teken, Sudden.
Ja. Jag tror pucken bara hamnar på den här ytan bredvid, kan man säga, det Foppa.
Ja, vi kör igång, får vi se vad som händer, ja. Yes. Sudden finns! Ja. Ja.
Jag sköter på andra sidan, men jag vill inte träffa Johan.
Du skulle skjuta högt, ju. Ja, det var inte så illa, va? Det var lite sämre dropp av mig.
Ja, droppen var lite. Jag fick justera lite när jag kom in.
Ja. Ja, droppen var inte bra, men det roligaste med det här det var att det var en tagning. Han satte upp den direkt och så sköt han ju i andra krysset för att skona Thornberg där. Det säger lite om Lidas.
Ja, och jag säger det till alla backar som kommer upp idag. Titta på klipp på Niklas Lidström och träffa mål. De här enkla små detaljerna som man inte kan tycka är så viktiga när man håller på och ska spela ishockey. Träffar aldrig ett benskydd på någon som täckte skott. Pucken gick hela vägen fram till mål. Och när han sköt så gjorde han precis som han gjorde nu. Va? Och det där kan han göra varenda dag i säkert 20 år till.
Han säger ingenting om Gidens dropp, inte, eller hur?
Du sa ju att Reiter var den enda som var lite. Och jag hade väl fel. Du vann teckningen?
Ja, jag vann teckningen. Och Saka Koivu bröt i klubban. Och jag skrek till Peter, för jag förstod att vi skulle få en 4-3 här i några sekunder medan han åkte och hämtade den andra klubban. Och jag vet att Peter... Han rök till, för jag skrek så att jag kör nu Peter för några andra ord också. Så han växlade i tempo lite grann och då fick vi en chans, en målchans.
Klassiskt svensk hockeymål. Och hur var det sen därefter? Ni åkte ju hem till Stockholm, det fick ni inte göra nästan för ni skulle tillbaka till NHL direkt. Var det du som fixade och ordnade allt med planet?
Nej, vi var nog i alla fall i lag överens om att vi ville komma hem. Ja. Och meningen var inte att vi skulle det, utan alla lag åkte tillbaka. Vi hade ju, jag hade ju match på tisdagen tror jag, alltså dagen efter... Så att det var lite stökigt, men det var väldigt kul att komma hem. Och jag tror vi alla som har spelat med landslaget, de där ögonblicken man får komma hem och fira med svenska folket, det är ju otroligt speciellt. Och det vet man, det får man inte många tillfällen. Så det kändes ju otroligt kul att få komma hem. Och speciellt när det är fortfarande enda gången ett svenskt ishockeylandslag har vunnit en turnering. Alla länderna har sina bästa spelare representerade, så det var ju speciellt.
Är det den bästa guldfesten? 2006, slår det 91-92?
Det vet jag inte. Jag tror den första är nog kanske alltid bäst ändå. Även fast det var ett VM. Men det är klart, OS-guld är speciellt.
98 var rätt bra också.
Ja, det var bra också.
Vad hände?
Står inte det i boken? Har du inte skrivit det?
Allt är i boken.
Det kommer i min bok. Det kommer i min bok då.
Du vet ju det här 487 också, Håkan. Ja. Men på tal om Tre Kronor och när de bästa är med, bäst om bäst. De kommer ju vara det i Four Nations i februari. Nu har Johan Gapelöf, tidigare förbundskapten, varit ute och sagt att Erik Karlsson borde inte vara med. Det kommer han ju vara. Så det är ju en liten icke-fråga egentligen. Ja. Han är redan uttagen. Men...
Han glömde det, Garpet.
Ja, han får ju sin åsikt ändå. Det respekterar. Men vem ska vara kapten när vi ändå är inne på det här spåret? Vad tycker ni?
Jag tycker en Gabriel Landeskog, förutsatt att han är tillbaka, då hade det varit ett enkelt val för mig. Men som det ser ut nu så tror jag kanske en Victor Hedman.
Okay. Ja, jag tycker Hedman är helt klart. Han är i så sagt kanske i den åldern där det här kan vara den sista stora turneringen för OS nästa år också, som ett litet förspel till. Så att helt rätt person i det här läget.
Och för dig, Mats?
Ja, vi är eniga här med frisyrerna. Vi rakade. Och Victor Hedman är, han har det här CV:et. Han har en otrolig aura runt sig, som, både som spelare men vid sidan av isen. Så jag tycker det vore ett jättebra val. Och jag tänker, precis som Håkan säger, det kommer en ännu viktigare turnering ganska snart. Det är bra att sätta de rollerna nu.
Mm. Du är med Tre Kronor och de här sakerna, spelar bäst om bäst. Du har ju spelat VM, det var ju inte alla de bästa med, men det måste ju vara unikt ändå att komma till VM 1991 och få göra det där klassiska målet som du hade gjort en miljon gånger hemma på uppfarten i Sollentuna. Just att nå drömmen så tidigt som du gjorde, du var ju, vad var det, 20 år, Mats?
Ja, då är man 20 år. Men, och man är otroligt naiv om man inser att man är 20 år, så man är fortfarande ett barn på något sätt. Det inser man nu när man är äldre. Men precis som du säger, det där målet hade jag gjort miljontals gånger på garagefarten. Och på den tiden var inte NHL det man tittade på. Man tittade på Djurgården, Håkan och Svenska Ligan och Tre Kronor. Och då hade ju Tre Kronor fått stryk av Sovjetunionen på den tiden under en 10-årsperiod nästan. Ja. Började 87 kunna slå dem och det var en brytpunkt. Men det var en
favoritmålstånd. Men du förändrade ditt liv, din status i Sverige efter det här målet? För det var ju också en tid när alla satt och tittade på Tre Kronor, det gör de ju fortfarande, men ändå,
ja, det var enormt. Ja, men det förändras lite grann. Men samtidigt tror jag, med bakgrund och var man kommer ifrån sådär, så har det väl inte förändrats så pass mycket, tycker jag, och hur man är själv heller. Utan, jag tror hela min skola upp, och som jag har pratat om i boken också, från uppväxt till att komma till en väldigt bra förening och organisation i Djurgården. Så det hjälpte mig otroligt mycket att hantera pressen och kraven från NHL och även med Tre Kronor. Mm.
Och tänk på medspelare du har haft och ni har haft också. Ni har ju fått uppgiften här, Mattias och Håkan, att plocka ut ett All-Star-team då, som ni har spelat med. Och det kan vara klubblag och det kan vara landslag. Och det följer enligt följande val då för Håkan och för Mattias. Ni ser Håkans till vänster där. Du kan ju dra igenom dem, Håkan.
Vad är det där? Högst upp?
Jag kan inte se någonting.
Håkan Södergren, gå in i den femman, Mattias.
Måste ju få lira själv. Det är enda gången man får ta ut ett bra lag. Va? Så det här måste man ju bygga upp för sig själv lite. Pelle Lindberg är målvakt. Pelle var, skulle jag vilja säga, bästa målvakt. Mats Valtin, ofta bortglömd. Dominerade 70-80-talen i svensk hockey. Fantastiskt bra. Thomas Eriksson, vi uppväxte tillsammans. Södern lirar med honom också. Södern får vara med under lite protest. Men det är helt okej där. Ja. Och sen har jag Lill-Kanta Johansson. Det är också en sån här glömd kille. Va? Stack ner till Schweiz väldigt många år. Men jag har aldrig lirat med en mer smart center än vad jag. Och då har jag lirat med Rolle Eriksson och en massa stora bra. Men Lill-Kanta var lite utöver det vanliga.
Mm. Och för dig, Mattias, här, lite mer utländsk inspirerat också.
Ja, men det blir och Mark Messi, det är så här lite. Har man spelat med honom måste du få nämna det någon gång. Han var ju kapten i Rangers.
En sån här lite namedropper som dyker upp här.
Ja, det är faktiskt lite namedropper. Men också när vi pratar, om man tittar med övriga här, när man, med förmåga. Så han var okej skridskåkare, inte fantastisk. Mm. Han var en hyfsad målskydd framspelare, men han hade en inställning. Han trodde han var störst, bäst och vackrast. Och var otroligt inkluderande att ha i laget. Så han är med där. Mats. Ja, tar centerpositionen där. Peter Forsberg, det blir också när vi pratar om karaktär. Och Peter var ju allt från juniorlandslaget hela vägen upp. Och backsidan blev enkel för mig att plocka ut med Börje som jag fick förmånen med att spela två säsonger i AIK och var min stora förebild när jag växte upp. Och sen världens bästa back genom tiderna, Niklas Lidström och längst bak Henrik Lundqvist, bästa målvakten har vi haft. Ja, i Sverige.
Min fråga är bara, vem skulle vara kapten i det där laget?
Ja, fan, jag tycker vi tar. Nu har vi dagens gäst, ser det utmärkt ut där. Ja, i mitten.
Han toppar kaptenernas kapten, Messi. Ja,
ni tar hand om gästen här, det märker jag verkligen. Ja. Här känner man sig välkomna.
Men du, Mats, vad går det för känslor i din kropp när du ser bilder på Börje Salming och när du pratar om Börje Salming? Du jobbar ju väldigt tätt där fortfarande mot.
Både jag och Niklas Lidström är med i ALS-stiftelsen, Börje Salmings. Ja, men det är blandade känslor. Det är väl att han var en sån krigare och tagit sig igenom så mycket. Och så en sån här fruktansvärd sjukdom som måste vara det värsta man kan drabbas för. Så att, otroligt fina minnen. Han var viktig som mentor i min karriär när jag kom till Toronto. Och det känns väldigt bra att vara med i den här stiftelsen. Och på något sätt försöka ge tillbaka lite grann till det han gjorde för våra generationer som åkte över till NHL, för det var många som var väldigt skeptiska till svenska ishockeyspelare i Nordamerika och började förändra den där inställningen väldigt mycket.
Mm, och ni har fått spela med honom, ni två också.
Mm, har vi gjort det, så du sagt. En spelare som var väldigt, väldigt viktig utåt för de spelarna han hade med sig i sitt lag hela tiden. Gick liksom i bräschen, vad det än handlade om. Smarta åsikter, smart sätt att uttrycka sig. Lite större än livet självt, som han uttrycker där borta, va?
Nej, och för mig komma in till ett A-lag som 19-åring och börja 40 plus, det blev ju en pappa i laget, och det här är ju en svår balansgång för att han har varit den stora idolen när man växte upp också, men så nyttigt att vara nära och hjälpte mig otroligt mycket med steget och förstå vad det handlade om, när jag kanske mer trodde det handlade om skicklighet NHL, och han fick att förstå att det handlade om inställning.
Och mycket om Börje i boken också. Det var intressant att läsa hur han tog hand om dig och påverkade dig och tacka ja till jobbet som kapten i Toronto. Nu får ni läsa i Mats bok där. På tal om tittare och lyssnare och även läsare, så har vi fått in väldigt, väldigt mycket frågor till dig. Och jag tänkte att vi skulle ta några stycken här om framtiden. Micke Svensson, kan du tänka dig att jobba i DIF? Djurgårdens IF.
Vänta. Det här är en smålänning. I DIF. Det heter Djurgården.
Ja, vi säger Djurgården. Djurgårdens IF.
Ja, och man ska aldrig säga aldrig. Man vet aldrig i framtiden. Nu har jag varit väldigt, jag har ju tre små barn. Varit väldigt fokuserad på det. Jag har ju en otrolig, jag tror att både Håkan och Mattias kan hålla med mig. Det bästa med ishockey, det är faktiskt att vara spelare. Jag har en otrolig respekt för det jobbet som tränare, andra ledare, manager, sportchefer lägger. Som man måste lägga. Mm. För att man kan inte komma in med någon halvfart, utan man måste gå all in, och det är ett 24-7 jobb. Så att jag ska aldrig se aldrig för framtiden. Vi får se.
Men det är där som hjärtat klappar för fortfarande.
Ja, det är Djurgården. Ja. Jag har ju fått min utbildning i Djurgården som har varit en väldigt viktig del i min karriär. Så att, och jag tar med mig nu min mellanson. Vi tittar på Djurgårdsmatcherna.
Ja, han har redan gjort mål på Hovet också. Här, ja.
Han har gjort det. Ja. Otroligt nog.
Ja, häftigt. Du, lite liknande fråga, men ändå. Ragnarsson har skrivit så här. Hur lockad är du att ta ett GM-jobb i Toronto? Och tack för alla minnen. Alltså general manager i Toronto.
Ja, och det är samma svar kan man väl säga egentligen då. Ja, men jag ska inte säga att i framtiden kanske vara involverad i ishockey på något sätt. Alltså den här passionen för hockeyn. Och nu när barnen blivit lite äldre då, så känner man att det är inte omöjligt i framtiden. Ja. Och precis på samma sak som i Djurgårdsfallet så är det ju ett 24-7 jobb. Mm. Alltså general manager, även de som tränar. Jag säger alltid till alla frågor. Det bästa med hockeyn är att vara spelare trots allt. Mm. Man kommer in och det är det som är roligast. Och det andra är säkert kul och spännande, men det är också ett otroligt arbete och då ska man verkligen gå all in där.
Mm. Har du fått jobb erbjudande av Toronto?
Nej, det har jag inte, men jag har varit inbjuden av general managern. Jag var där på deras träningsläger i år, var med laget i 6 dagar, fick vara med både management och på insidan, träffa spelarna, tränare, hade några möten med spelarna. Så att, det är ju väldigt spännande och det är kul att se vad som händer med hockeyn. Det är väldigt som är saken som är annorlunda, men det är väldigt mycket som är precis samma sak som när vi spelade där. Så att, det var kul. Mm.
Och sista frågan, det kanske inte helt enkelt. Nu fick ju Håkan och Mattias ta ut de främsta här. Men bästa kedjekamrat som du har haft, Magnus Lundström. Bästa kedjekamrat genom tiderna som du har spelat med.
Vi pratade lite om det här i pausen. Om jag bara får titta på den största talangen som jag har spelat med, så är det nog Alexander Mogilny. Och han kom ju till Toronto då när han var redan 35. Han var inte i sin prime. Men sen självklart Peter Forsberg, vi spelar ihop i landslaget, och Håkan Södergren i Djurgården såklart.
Oj, oj, oj. Han rör inte mig.
Grabben kan hockey.
Ja. Nej, men det har varit många duktiga som hänger kvar. Doug Gilmore, Joe Sakic. Så jag har haft förmånen att spela med väldigt många skickliga spelare. Mm.
Och sen har jag en fråga också. med tanke på Four Nations som kommer. Daniel Alfredsson är ju stort sett klar då för att bli rådgivare där. Och ni var ju det under World Cup 2016. Just senast de bästa mötte varandra. Mm. Alfredsson, Sundin och Lidström. Du gillade kortet, Mattias, att Mats stod längst fram.
Ja, Affe såg lite kort ut där bakom.
Jag stod så där längst fram. Ja,
du kommer direkt till de golfrundan sen med vita brallorna, va?
Ja, precis. Men
hur är relationen där? Hur går snacket?
Nej, ingenting vad jag vet har varit aktuellt för den här fyrnationsturneringen. Jag tycker det är jättebra att Daniel Alfredsson är involverad. Han är assisterande tränare i Ottawa. Han har en väldigt bra uppdaterad på vad som sker med de svenska spelarna, ligan, hur spelet spelas nu. Jag tror också för ett svenskt landslag och Sam nu som är tränare, så måste man också titta vad ännu mer som man gör i Nordamerika i roller så att säga. Vi behöver liksom inte alla lika typer av spelare, utan alltså att hitta väldigt tydliga roller för spelarna, som jag tyckte Bengt Åke gjorde väldigt bra när vi vann 2006. Och tala om det för spelarna innan turneringen. Det här är det vi förväntar av dig under den här turneringen. Och jag tror där kan Daniel Alfredsson vara ett väldigt bra stöd för Sam.
Ja, men det kittlar lite ändå.
Ja, jag kommer inte bara vara med och träna, men jag kommer ju följa det väldigt noga. Vi får se vad som händer.
Ja, men härligt. Det blir häftigt. Det är ju uttagning 2 december, tror jag, att ta ut truppen när det närmar sig.
Ja, det är inte så jäkla lätt att plocka ut. Alltså. Vi var inne och touchade bara lite backsidan. Va? Ja. Vem ska du inte ta med? Hur många backar ska du ta med? Det är 4 matcher, va? Behöver inte så många då.
Nej. Och kunna titta på istid som man gör väldigt... Alla NHL-klubbar gör ju det väldigt noggrant. Vilka är det som ska spela powerplay? Vilka är de backarna vi vill ha komma in och bara vara lite jobbiga att spela mot och vara säkra defensivt? Samma gäller forward. Så att jag håller med Håkan. Det är inte alls lätt att välja ut. Och man kan få mycket kritik om man väljer ut någon som är en stor spelare medialt och så vidare, som man kanske inte får plats och vidare.
Och ska Erik Karlsson vara med?
Ja, jag tror du kan inte plocka bort den nu, för nu har han uttagen redan. Va?
Ja, det är väl så. Du, i din bok också, Tur och retur, Mats, är det ju väldigt många fina minnen och bilder också om man får följa med. Dels från karriär, men även mycket på familjen också som man kan följa, vilket är fint med privata världen som öppnas upp. På tal om det, titta på den här bilden. Hur gammal kan ha varit här?
Ja, du, jag var 7-8 år där kanske, eller? Ja. Jag tror att det är från dagis, med 6 år kanske bara.
Vi tänkte det. Hade ni tagit att det här var Mats om ni inte hade vetat om det?
Nej, så hade inte. För mycket hår.
Ja. Men den där frisyren, den hade man ju på skolkorten på den tiden. Det var ju så här, pottan på och så klippte
de
av. Det
var ju kastrullen.
Ja, exakt.
Men det var ingen frisör som hade klippt. Det var ju...
inte nu heller i för sig.
Vi tänkte vi ska bara avsluta och tävla lite. Med tal om barndomsbilder, så kommer det komma bilder på stora stjärnor som dyker upp här. Så ska ni få skriva ner om ni ser vem det kan vara. Först ut, den här världsartisten. Och som sagt, det behöver inte vara svenska spelare, utan det här kan även då vara utländska spelare. Vilket det här är, kan jag hjälpa er med?
Nej, jag ser inte ens så långt, men jag gissar.
Och så får ni skriva stort där, så får ni hålla upp det när vi kommer in här nu. Har ni ett svar?
Ja.
Japp, då tittar vi vad ni har skrivit och håller upp det så att ni ser i kameran där också. Mats har skrivit Gretzky, Håkan 99 och Mattias Gretzky också. Och Gretzky rättstavat också. Härligt!
Ja,
och
därför, därför jag skrev 99. Ja,
svaret. Det tycker jag är bra att ni fixar den. Så en poäng till båda. Vi går vidare med en ny världsstjärna. Hur han såg ut när han var ung och lovande. Och ta fram den här bilden på nummer 2. Ska se om det kan plockas fram. Titta! Och det är också då, kanske ni ser på tröjan, att det är inget svenskt lag det här.
Och det här, var svårare.
Ja, den är tuffare. Jag tror inte ni får något hjälp av numret där heller. På tröjan. Men ni har nämnt namnet tidigare idag.
Ja, vi har det. Ja. Då har jag fel.
Då har jag fel direkt. Ja.
Jag tror att han har dykt upp. Är ni klara?
Ja.
På tal om frisyrer. Det kan man säga. Håll upp, får vi se. Håkan har skrivit 68 och det är ju Jagr. Bork och Bork, båda två Bork. Men svaret är, här kom han. Jaromir Jagr i samma pose också.
Och det är alltså utan glasögon.
Ja.
Så Håkan sitter på Jagr utan på mig.
Precis. Håkan sticker iväg till en 2-1 ledning då, med chans att kvittera för Mattias och för Mats när vi går på nummer 3. En lirare som såg ut så här på den här bilden. På tal om kastrull. Fantastisk frisyr. Är det en tempatröja jag ser?
Den var enkel.
Var den enkel?
Ja.
Vi väntar till Håkan här.
Jag har inte namn, eller jag har inte numret nu. Kommer jag inte på.
Nej, men du har ett namn. Det är det vi söker, så det är perfekt. Du kan få börja, Håkan.
William Nylander.
William Nylander, Mattias.
William Nylander.
Jag är helt ute och cyklar. Jag kan inte ens visa
oss.
Tempa-tröjan.
Ja, det var det. Exakt. Och vi har ju faktiskt bara haft utländska spelare. Men det här är ju William Nylander som dyker upp. Han var fager med frisyren redan på den tiden, William Nylander.
Vad är ett av de få fotorna med tröja på, va? För nu är det alltid tröja av. Linne eller tröja av.
Här får ni en, och det här kan jag ge 5 poäng om ni sätter den här. Så här kan Mats gå förbi och vinna. Mattias kan också gå förbi Håkan. Ja, för den här tycker jag är svår. Det är en spelare som inte är aktiv längre.
Ja,
det vet jag, tror jag. Oj, titta inte här nu, Håkan.
Jag ser inte dit. Hur ska jag kunna se dit då?
Han sneglar lite. Ni som lyssnar på podcasten här, så sneglar han mot Mats. Och nu behöver vi ett svar från Håkan också. Det tickar ner. Du förlorade ju mot Christian Fimpen Eklund här igår morgon NHL för ett tag sedan. Den tävlingen kan vi avslöja nu var riggad för att Fimpen skulle vinna. Han hade fått svaret på sin tavla. Vem som gjorde mål för Västervik 1926 i SM-finalen mot Djurgården. Här har vi svaret.
Jag är riggad för notan, så jag skriver. Jag får inte plats.
Vad står det?
Blake
står det där, ja. Och Mattias har skrivit
Larry Murphy.
Och Mats skriver Joe Thornton. Och så tittar vi då vem det var.
Ja, det var
vem var det här? Det är Joe Thornton! Så vi har en vinnare i Mats Sundin som vinner den här tävlingen. Det är bara att gratulera.
Tack snälla.
Hur tog du den där?
Nej, han känner jag igen.
Ja.
Ja, du gjorde det.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Tydligen!
vad är ditt bästa minne av Joe Thornton?
Ja, men han var ju en fantastisk spelare. Han spelade väldigt mycket emot han i både Boston och San Jose. Men en fantastisk spelare. Han gjorde ju någonting också när Kanada vann World Cup här. Tog en tredje roll fast han var en storstjärna, så frågade tränaren, du får vara med i laget men du kommer bara checka. Kommer inte använda dig i powerplay, ingenting, och han var en av de bästa spelarna.
Ja.
På tal om Four Nations är det som kommer. Mm-hmm. Ja. Hur man bygger bra lag.
Ja. Ja, du mötte väl honom också flera gånger, Mattias?
Ja, men nu förstår vad man kan bidra med olika stadier i sin karriär, och just att vinna då och bidra med det är ju viktigare för honom än att göra fler poäng, för det har han gjort massor av.
Ja. Du, var trevligt, det har gått snabbt här. Ni kan ju lyssna på det här som podcast också, och så kan ni gå in på sociala medier, sen så kommer ni kunna möjligheten att vinna en sån här Toronto igen, signerad av Mats Sundin. Det kommer även bli en Toronto-tröja som vi kommer låta ut. Häftiga julklappar. Och jag har ju läst ut den här boken, så jag tänkte jag skulle ge bort en julklapp som smålänning. Så ger jag bort en bok då som jag har.
Jag trodde du skulle få fråga till fler.
Antingen blir det till Mattias eller till Håkan, vem som är snällast här nu. Men en fantastisk bok, Mats. Tack, jag rekommenderar alla att läsa den också. Vi fick det, hur får man tag på den? Fick vi också en fråga om.
Ja, den finns väl ute i bokhandlarna.
Den är där nu.
Bokhandel och Bokus och allt vad det heter.
Yep.
Amen.
Perfekta julklappen. Och som alltid så följer ni ju Viaplay vidare. Jag hoppas att du håller koll på NHL via.
Absolut.
Och så också uppe på nätterna och se vad Toronto hittar på. Fler matcher som kommer här nu under fredagen till lördagen och sen helgen fullspäckad. Redan nu är det en gång här uppe på Ringvägen med att kommentera golf och strax så kör paddelsändningen igång också. Sport är livet som vi brukar säga. Tack för sällskapet, Mats.
Tack.
Tack så mycket, Mattias.
Tack.
Och en trevlig helg till alla där ute också. Så ses vi på måndag igen. I god morgon, NHL.